Ja, precis. Mm. Och en ny säng och sådär. Det är så när man får sambo och sådana grejer. Då
måste man skaffa säng.
Ja, exakt.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Villapodden. Och ett avsnitt som spelas in här nu då första advent och med en förlust mot Bayern så nära inpå. Därför så anropar jag nu Stockholm och vår utsända på plats David Björk. Råder det karnevalstämning i huvudstaden efter fredagens seger för Bayern?
I hear you, Gothenburg. Nej, jag åkte precis in här i Stockholm efter att ha kommit hem från Lisch. Karnevalstämningen dämpades något av ett stilla regn och några få kämpande plusgrader som vill stanna kvar så länge som möjligt. Folk sitter nog hemma och dricker glögg i största allmänhet snarare än att fira Bayerns seger, tror jag.
Så det är inte folk och konfetti ute på gatorna utan det är lussekatter hemma?
Det förefaller vara på det viset.
Ja, så kan det ju vara, så kan det ju vara. Mm. Men annars, är det allt bra med dig?
Det är bara fint faktiskt. Mm. Mm. Det är synd att klaga.
Ja, för du har väl varit nu då på plats här i Lidköping i helgen?
Ja, exakt. Det var min första match på plats överhuvudtaget i år, faktiskt.
Premiär!
Jag har fått nöja sig med stream och NLTs live-rapportering tidigare. Så.
Ja, just med det här med stream kan ju vara lite upp och ner. Har man ju märkt
det. Mest ner senare.
Mest ner, så sett. Ja. Och jag får erkänna då att jag hade ju en prioritering för fredagen här. Det var ju julfest på jobbet.
Ja.
Och då hade och den var svår att säga nej till.
Mm-hmm.
Men då tänkte jag ju min enfald att härligt, lördag förmiddag startar vi upp en tung lördag med att titta på reprisen utav matchen. Så blev det ju inte. Så att jag har ju inte sett den matchen överhuvudtaget. Det är första matchen i år som jag missar. Men du var ju där. Så nu, upplys mig. Ge mig en rapport, David.
Mm. Hur ska man sammanfatta det här då? Jag tycker på det hela taget så var ju Villa det bättre laget egentligen så gott som hela matchen. Fram till, åtminstone helt klart fram till 3-1. Första halvlek kontrollerade de totalt egentligen, men det var ju det här med att dels skapa de riktigt heta målchanserna och sedan sätta de riktigt heta målchanserna. Det funkade ju inte riktigt som man hade önskat. Sista passningen eller i ett fåtal fall så var avslutet alldeles för dåligt, kan man säga.
Och jag som bara fått läsa in mig efterhand, jag har ju sett nya kommentarer kring hur ett lag kommer till Lidköping och kanske faller någorlunda djupt och försöker täppa till varenda yta som går att stänga. Var det så även i detta fallet?
Ja, mot slutet av matchen blev det ju så. Helt klart. Men det var ingen Hammarby-buss, skulle jag inte vilja påstå. Inte i första halvlek i alla fall. Men min pappa som jag träffade där i halvtid som hastigast, han sa att han tyckte matchen såg oroväckande lik ut den mot Edsbyn. Det sa han redan i halvtid. Och han fick ju dessvärre alldeles för mycket rätt i det.
Ja. Men, och det är ju just det här med att lag kommer till Lidköping som vi har sett här nu, exempelvis Helsingelagarna där med Bollnäs och Edsbyn. Och det har ju varit lite så här diskussion, var Esplund som vanligt ute och svingar någonting om att det blir bandyns död och han ska lägga av om de fortsätter att spela så och så vidare och så vidare. Men hur ser du själv på det faktum att det, för jag ser ju det som sådant att det är ju på något sätt vinna som spelar roll. Och det är ju inte förbjudet att parkera bussen även om det inte alltid är så magiskt att titta på.
Nej, verkligen inte. Och det är ju bara någonting Villa måste lära sig att hantera. Därför att de flesta lag som kommer till Lidköping för att spela, de gör det med inställningen att inte anfalla alldeles för mycket. Därför att de vet att om man gör det mot Villa i Lidköping, då åker man på tryck. Ja. Därför att då är de alldeles för vassa i omställningarna och då går publiken igång och då blir det jobbigt att möta Villa helt enkelt. Och det är bara att inse. Så kommer de flesta lag att agera när de kommer till Lidköping.
Ja, och inte minst nu då, om man har Hammarby-matchen och Edsby-matchen som är ett kvitto på just att det verkar vara ett rätt framgångsrikt recept just i Lidköping. För vi verkar inte ha så himla många nycklar för att kunna lirka upp de där, oavsett om det är bussar eller om det bara är en större sedanmodell i Hammarbys fall då kanske. Men det vi verkar ju ha förbaskat svårt att hitta en väg igenom.
Ja, onekligen. Mot Bayern så gick det väl i och för sig hyfsat. Det skapades några bra lägen och det borde ha stått kanske 3-4-1 åtminstone i halvtid. Med normal utdelning. Dava gör Hedberg och lägger bollen under honom. Och sen glider den utanför. Liksom. Det är en sån här miss som egentligen inte finns.
Men på tal om, inte för att glida för långt ifrån, men på tal om Dava just. Jag har inte han missat rätt många rätt bra lägen i år. Jag tycker, det är min reflektion utav att ha sett de här första, ja, 8 av 9 matcherna blir det i alla fall. Att han gör ju mål, herregud, men kollar vi och tittar på alla de mål han har faktiskt gjort, så de är ju koncentrerade till ett visst antal matcher. Och jag tycker att han har ändå bränt rätt förvånansvärt mycket bra chanser i år.
Ja, det kan ändå att det är så. Å andra sidan så har han ju dunkat in straffarna istället för att...
Ja, jo, det är ju för sig sant. Det är ju ett, det var ju ett trevligt mönster för han att bryta till skillnad mot... Det var väl fjolårssäsongen när det var så förbaskat svårt.
Ja, exakt. Så, ja, nej men det får väl gå på ett ut då, kan man väl säga. Ja.
Plus minus noll på Dava.
Ja.
Ja, det är bra. Jag tänkte att vi kommer inte riktigt hinna med att gå igenom alla matcher som har varit de här första omgångarna. Det har vi inte tid för, vi tänkte göra ett lite mer kort och koncist avsnitt idag. Så ett upplägg där vi väljer en match vardera. Plocka ut någon match där det känns som att här var det något intressant att snappa upp. Och jag låter dig börja bara för att vara lite jävlig där och ta dig lite på sängen.
Ja, det tackar jag för.
Varsågod.
Eftersom jag har sett färre matcher än vad du har. Och den som ligger närmast till hands är ju naturligtvis SAIK-matchen. Att vinna mot SAIK borta med 6-2 är ju någonting man kan gnugga händerna åt ganska fortfarande lite grann ändå så här.
Ja, men det är ju alltid gott. Det är ju alltid gott att slå Linus Sandviken.
Ja, just det. Ja, precis.
På tal om, jag tyckte det var härligt. Jag lyssnade ju på den andra podden du är med i då. Vända och vrida ur, eller vad den heter där på svenska fans. Just kring hatobjekt och så. Jag kunde väl... Ja.
Du sympatiserar med mig.
Jag sympatiserade med dig när du nämnde Linus Forslund i alla fall. Det är ju någonting irriterande med honom så. Säkert magiskt att ha i sitt eget lag ett helvete att stå och titta på när han är i motståndarna.
Men, ja, men den matchen var ju helt klart... Jag var ju tvungen att nörda lite efteråt där och kolla upp när Sandviken gjorde 2 mål i en match senast. Det visade ju sig att det var emot Villa då i slutspelet 2013 när Villa vann med 10-2. Hemma. Och dessförinnan så var det någon gång tidigare under den säsongen mot Kungälv borta när de förlorade med 6-2. Och senast de gjorde 2 mål på hemmaplan var någon gång 2011 tror jag, eller 12. 11. Februari 2011 eller något sånt där tror jag. Och då var det Bayern som vann med 6-2 i Göransson. Så att det är ju...
Det händer inte ofta.
Det händer verkligen inte ofta och det är ju riktigt, riktigt, riktigt gött när det gör det.
Ja, det var en tung seger, men vi kändes tunga den matchen också.
Verkligen, det var ju total kontroll. Sandviken hade ju liksom inte en sportmössa i andra halvlek.
Nej. De tre musketörerna där fram kändes också, i alla fall för dagen, tämligen anonyma. Det var ju inte många, de kom ju inte till sin rätt riktigt där.
Nej. Men Patrik Nilsson har väl inte kommit till sin rätt riktigt på hela säsongen, känns som.
Det kan ju i och för sig hålla med dig om. Men då är det väl, det kan man ju se på två sätt då. Antingen har de ett enormt sparkapital där, SAIK, att när det väl lossnar för dem så kan de ju bli tunga. Men det var ju en härlig
serie. Eller så är han slut.
Du är mer domedagsprofet här och dömer ut Patrik Nilssons framtid som elitspelare här.
Ja.
Ja.
Gärna.
Gärna, okej. Okay. Ytterligare ett hatobjekt här då.
Nej, nu ska vi inte vara sådana. Det är klart att det är. Men jag tror ändå att Patrik Nilssons dagar som superstjärna är definitivt över i alla fall. Det tror jag. Han spelar ju inte ens andra fiol i Sandviken liksom, utan det går ju både Edlund och Pettersson och Forslund har ju delvis gått före hela säsongen.
Man blir ju lite nyfiken och spekulera vad som hade hänt om man hade gått till exempelvis Bollnäs eller någonting sånt här inför säsongen och så. Som, jag minns inte riktigt hans kontraktsituation, men det var väl, har väl alltid varit lite snack om att de var ju på jakt efter anfall om inte annat så.
Mm.
Då kanske det har sett annorlunda ut. Vem vet? Mm. Men vi har ju bara spelat 3620 delar av grundserien. Så att det är ju en bit kvar. Det är nio matcher utav 30 spelade.
Ja.
Om man så vill då.
Ja, okej. Okay. Ja.
Lite
mer. Ja, greppbart. Det där var för mycket siffror.
Ja, och då är det ändå jag som är den som är lite bakfull här idag.
Ja, precis. Men du jobbar med siffror.
Ja, jo. Ja. Därmed inte sagt att man är bra på det.
Nej. Ja. Nej, men nu pratar, det blir mycket prat om SAIK här nu.
Ja.
Men man ska ju prata om Villa i syftet. Och då ska jag säga att då tycker jag ju verkligen att det är en av de bättre matcher jag har sett dem göra på länge. Den mot SAIK. Framförallt andra halvlek. Och om man ska lyfta fram någonting från den matchen och hela säsongen så är det ju defensiven.
Ja, det går ju inte att blunda för. Det har ju sett... Det har sett och känts oerhört tryggt.
Ända fram till i fredags kan man säga.
Okej.
Okay.
Ja, det var ju det. Så i min värld så finns ju inte det. Då får du inte sett det ändå.
Va? Nej, exakt. Nej. Det känns som att det kan ha varit något slags övermod som drabbade dem lite grann där. För de blev... Ja, vid 2-1 och 3-1 för Hammarby så agerade de väldigt kyligt i försvaret om man vill uttrycka sig positivt.
Ja, för var inte det, som sagt, jag har ju bara fått läsa in mig efterhand, men var det Backman och Andreasson som egentligen får ta på sig varsitt mål, om jag förstod det rätt, eller vad var det som hände?
Ja, Björling var helt klart Backmans partner in crime på första... Ja, okay. Det är Björling som tar emot bollen, vänd mot mål och sen så åker inåt i banan och slår en passning till Backman som står 2,5 meter framför mållinjen. Och är också på väg mot mål liksom. Så passningen från Björling i första läget är ju helt obegriplig. Han kan ju bara vänta och så hiva den ut på utöver sidlinjen eller en lyra, lång lyra. Men ja, och Backman misslyckas lite med mottagningen kan man väl säga. Så han friställer Paskin. Paskin hade ju kunnat slå in den där med skosnörerna fastknutna i varandra. Liksom.
Mm.
Mm.
Så det var en liten bjudning där då?
Det skulle man kunna säga.
Skulle man kunna säga. Men ja. Det är det nya Villa. Vi ska involvera hela laget i passningsspelet. Även om det så är bakåt i planen och få med alla i delarna. Nej, men som sagt, jag förstod ju att det ändå var att man bjöd in eller gav bort ett bra läge där till Hammarby och få lite marginal i matchen också och ha lite ett resultat att spela på lite mer.
Ja, verkligen. Sen ska det ju tilläggas det där. Ja, Muren var ju föga nöjd med domarinsatsen. Jag tänker inte på ett generellt plan kritisera domaren på något vis. Däremot konstaterar jag bara krasst att David Pizzoni Elving ska vara oerhört lycklig att han fick spela andra halvlek överhuvudtaget.
Var det crosschecking på Esplund eller vad var det som?
Ja, precis.
Mm.
Så han varit utvisad 2 gånger i första halvlek och sen så inleder han andra halvlek med att om det var Esplund eller någon annan körde på då också, men det var helt klart snudd på utvisning minst.
Ja.
Så att det borde varit ett lindrigt matchstraff där, åtminstone. Om inte ett grovt redan i första.
Mm. Och ingen är förvånad när det kommer till Pizzoni Elving.
Nej.
I alla fall inte jag.
Nej, nej,
men vi kanske har delat ut tillräckligt med kängor just nu, ja, så här i inledningen av denna podd. Bara sitter och klankar ner. Men du valde ju en, du har ju fått ta Sandviken-matchen där och redogöra för. Då är frågan vilken russin i kakan jag ska välja till detta.
Ja.
Det uppenbara skulle ju kunna vara i så fall att välja Västerås-matchen, hemmapremiären, som var någonting annat, skulle jag säga.
Mm. Den såg inte jag då.
Nej.
Nej.
Vi kan säga som så här att du missade något.
Ja, jag har förstått det. Ja.
Så. Men jag vet inte om vi tar det. Det är, vi tar det kanske en ännu skönare seger. Då tänker jag mig Vänersborg borta.
Ja. Mm. Mm. Ja.
Det var ju, det kanske inte var likadan uppvisning på det sättet. Men den var lite godare ändå. Det var den.
Segrar i Vänersborg mot Vänersborg tenderar ju att bli ganska goa.
Ja. Men om man ska dra jämförelsen med Västerås-matchen, så var ju Västerås-matchen en match där allt gick Villas väg.
Mm.
Varenda andra boll och studsar, det var stolpe in snarare än, och Västerås hade mer stolpe ut, och det var marginalerna på rätt sida i stort sett hela matchen igenom. Allt bara flöt på. Så såg det inte riktigt ut i Vänersborg, där man egentligen fick slå tillbaka rätt mycket av ett Vänersborg som tuta och körde med en rejäl frenesi.
Mm.
I stort sett hela matchen, i alla fall i första timmen så sett. Mm. Och det kändes alltid riktigt oroligt när de kom. De har ju en så ruggig fart, det får man ändå ge dem.
Mm.
Men då var vi ju stabila i försvaret. Och sen så är det ju någonting som jag ändå tycker har varit genomgående genom hela säsongen när det kommer till Villa ändå. Och men att det finns plumpar i protokollet och den fredagen här då i närminne. Men det har känts oerhört tryggt, men också att vi är oerhört tunga på ett annat sätt, tycker jag, jämfört med tidigare. Då har det varit lite kastar tärningen. Ja, det är en sån dag idag.
Mm.
Nu har det ändå känts som att, om jag ändå förstod Hammarby-matchen rätt, att vi kontrollerar matchen sen, att vi inte får utdelning på det så. Men tar vi förlusten mot Edsbyn som exempel också, det är en match som vi till stora delar kontrollerar.
Mm.
Men heller inte får utdelning på. Mm. Och i Vänersborg var vi visserligen under press, men när det väl tuggar igång maskineriet med framförallt en god Esplund som motor till det, då det är en dimension till utan tvivel.
Mm.
Och sen bara en sån sak som att Backman får komma fri från halva plan och lägga in den där i slutminuterna. Det gör ju inte saken sämre direkt.
Nej, det var ett tjusigt mål får man säga.
Mm.
Och apropå spel på fler händer, när Martin Johansson assisterar dessutom. Mm. Ja, det är helt otroligt skönt.
Man kan nästan tro i dessa tider när elitrapport fungerar lite sådär och bandyrapport, hade man läst då mål, Backman, assist, Martin Johansson, så hade man nog kunnat undra om det var även där något fel på sidan i så fall. Men så var det ju inte.
Nej.
Det var ett fint kontringsmål där.
Ja.
Och till synes helt rätt oavsett vad Vänersborgspubliken tyckte.
Ja,
för jag tror det var lite grinigt kring den där situationen i alla fall.
Ja, när jag har tittat på den i efterhand flera gånger, det ser helt klart ut som att Backman startar på rätt sida mittlinjen.
Ja, och jag vet inte om diskussionen var heller om man kommer ut för tidigt eller hur det är. Men där ser jag, för jag står tvärs över och ser att fjärdedomaren håller i honom tills dess att... Eller ja, det är någon funktionär i alla fall som håller i honom och släpper honom precis så. Och skickar iväg honom.
Ja.
Så då är det väl, då kan han inte göra så mycket mer, tänker jag.
Nej, verkligen.
Nej. Så det var en god seger. Mm. Så är det ju. Så är det ju. Men du, när vi satt inför säsongen och pratade lite om hur det hade sett ut på försäsongen och det gick lite i stå och kände att ja, det finns potential när det väl faller på plats, men det kan dröja. Kanske jul efter nyår någon gång så kanske det lossnar. Mm. Nu när vi tittar tillbaka på de här första 9 omgångarna kan vi väl snabbt konstatera att det lossnade lite tidigare än beräknat.
Det kan man lugnt säga. Det man väntar på nu är väl egentligen en svacka av något slag.
Mm.
Jag tänker att det finns en liten risk för i nuläget, det här är lite av ett, vad ska man säga, Och nu söker jag ett ord som jag inte kommer på vad det är. Men det är någon sorts brytpunkt här, känner jag lite grann. Att man har torskat mot Hammarby hemma och så har man Vetlanda borta i nästa match. Vilket är en väldigt tuff bortamatch.
Mm, absolut.
Det kan bli å ena sidan som de gjorde efter Edsby-förlusten senast, att de studsar tillbaka. Eller så förlorar de även nästa match. Och då tycker jag att vi gemensamt konstaterar att det får räknas som säsongens svacka med två förluster på rad. Sen får vi vara nöjda med det liksom.
Ja. Vi står alltså inför ett vägskäl, en brytpunkt här nu då på tisdag. Nej, men jag, för det, när vi diskuterade inför säsongen så var det just det här, ja men det kanske är bra att vi flyger lite under radarn och att Villa får inte ha den pressen på sig, vi inte tippade högt i tabellen och vi kan, det kommer kanske gå knackigt i början och så smyger vi upp allt efter säsongen kommer och så blir vi lite härligt jobbiga i slutet på säsongen. Finns det något negativt med den här starten nu? Det är ju svårt att se det i något tecken att det skulle vara negativt. Herregud, det börjar ju se bra ut, även om allting inte är fläckfritt, absolut inte. Men det har ju varit över förväntan. Ja. Finns det en risk att vi åker på lite favoritskap som eventuellt kan tynga ner det här laget?
Det tror jag inte. Det tror jag faktiskt inte.
Nej?
Jag tror att det är liksom den väsentliga skillnaden från den här säsongen. Från den förra säsongen till den här är ju att det var, tror jag nämnde i något sammanhang, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men i något sammanhang redan efter Västerås-matchen där 9-3, att den här matchen är, det kommer när vi, oavsett hur det slutar, så tror jag när vi summerar säsongen så kommer den matchen vara säsongens absolut viktigaste match. För att, som i förra säsongen då, att man kände att man får slita för varenda poäng hela tiden, så fick vi börja med att massakrera ett riktigt, riktigt bra lag liksom. Och då spelarna vet redan att när allting stämmer så kan vi vara bäst i landet liksom. Och då, den vetskapen har man med sig även om man skulle torska mot Vetlanda och ja, 3-4 matcher till, tror jag. Så att jag tror inte den här starten, det finns ingenting negativt med den här starten på serien överhuvudtaget. Det tror inte jag.
Å andra sidan, det där om att veta att när allting stämmer kan vi vara hur bra som helst. Det har ju, inte för att vara sån då, men det har ju nästan varit Villas signum rätt många år, att när det väl stämmer, då kan vi slå vilka som helst. Men sen så kan det gå en dags uppehåll och sen så åker man på pisk och då stämmer ingenting helt plötsligt. Men det är väl där kanske skillnaden är i år, att det ändå känns som att man har varit relativt, även om man har åkt på torskar och även tappat poäng upp i Söderhamn exempelvis, att man ändå, det har ändå funnits en lägsta nivå där man ändå varit så, man har inte gjort en riktigt platt match, tycker jag inte, vid något tillfälle.
Nej, och de här två förlusterna är ju inte, som sagt, det är ju för att man inte har hittat liksom p-boten till den här jävla bussen.
Nej.
Nej, det är ju det som har varit problemet. Och då, ja, det är ett litet problem i sammanhanget ändå, jämfört med hur det var förra säsongen.
P-boten till bussen.
Ja.
Ja, det var en metafor.
Ja. Nej, men det här liksom boten som talar om för bussen att här kan du fan inte stå.
Det blir som värre upptaktsträffen förra säsongen när Ari Holopainen kommer. Nej, jo, det måste vara Ari när han tog efter nycklarna till bussen.
Ja, eller ettans växel tror jag till och med han sa.
Ja, var det ettans växel? Ja.
Det var kul i alla fall.
Det var roligt i alla fall, så var det helt klart. Så var det helt klart. Ja, nej, men det här har väl varit, som sagt, en fantastisk start på säsongen så här långt. Någonting annat går väl inte att säga. Är det någon spelare eller något moment du skulle vilja lyfta fram så här på säsongsinledningen? Och då tänker jag mig, ja, någon som har stuckit ut.
Ja, men det är väl försvaret i så fall. Backman och Martin och Martin och Tim Fors. Och sen även måste jag faktiskt, som alltid, men av en helt annan anledning den här gången, hylla Danne. För han har ju faktiskt funnit sig i sin nya roll alldeles ypperligt, tycker jag. Han spelar verkligen andra fiol jämfört med vad han är van vid. Och jag har inte sett på honom att han skulle vara frustrerad eller irriterad på något sätt egentligen.
Ja, jag kanske inte håller med till fullo. Jag tycker absolut att han spelar en andra fiol och inte kommer att producera så mycket poäng som han har gjort tidigare och inte vara lika, alltså inte göra de målen på samma sätt heller, i och med att han kanske hamnar i en mer framspelande roll och överlag inte är det liksom stora loket längre på det sättet. Men det känns ändå som att det finns visst sparkapital i Dannes prestation, för att han har det stundtals, så har han, jag tycker, då har det gått lite trögt för han just att komma med i spelet. Och även om man ska spela andra fiol så ska han vara en drivande spelare i det här laget. Det är ju ingen snack om saken.
Jo, men jag tänker ju att jag hade väntat mig att jag skulle få se mer negativ utstrålning, om man säger så då. Om du förstår vad jag menar då.
Ja, för det är ju inte så att han inte har tagit några totalt onödiga utvisningar hittills i år eller någonting sånt. Nej, okej.
Okej, ja, vi är inte helt eniga här.
Nej, tolkar nej,
nej. Nej, jag tycker ändå att jag hade förväntat mig att se, eller jag hade fruktat att vi skulle kunna få se honom se väldigt frustrerad ut helt enkelt. Att han inte får ha bollen lika mycket, eller att han inte får ansvara lika mycket. Ja. Jag hade förväntat mig att jag skulle se en mer irriterad och frustrerad Danne än vad jag har gjort helt enkelt. Jag tycker att han... Jag måste säga att jag tycker att han har funnit sig strålande bra. Trots att han inte ligger i topp av poängligan som han är van vid.
Nej, och där kommer han nog kanske heller inte riktigt att vara i med den rollen så sett.
Nej.
Men jag tror att... jag tror han själv känner att han har mer att ge i alla fall. Så att jag tror... Som i diskussionen kring Patrik Nilsson, så säger jag, det är sparkapital kanske. Det finns möjlighet att det kan lossna mer för honom, tycker jag. Och det kan man se fram emot.
Verkligen?
Ja, absolut. Men du var inne på försvaret och Backman och Andreasson och Timfors och hela gänget. Och just den trion, för att återigen referera tillbaka till den andra podcasten då. Så var det ju kring landslagsuttagningen och den truppen som presenterades här för några dagar sedan. Så hade ni ju en diskussion där ni fick lyfta fram eventuella villaspelare som skulle kunna vara aktuella för landslaget. Och då nämnde du just den försvarstrion där.
Ja.
Men då vill jag bara fråga igen liksom, och stämma av. Landslagsklass på Backman, Andreasson och Timfors?
Ja. Punkt.
Punkt.
Nej, men någon av dem är helt klart, tycker jag. Att Martin är med, det var ju som Muren sa, att det är ett skämt om han inte kommer med.
Ja.
Och det hade det varit. Och sen naturligtvis inte alla tre, det kanske hade varit att ta i. Men definitivt Backman eller Andreasson. Då hade väl Andreasson legat bättre till, eftersom han har viss erfarenhet av landslaget sen tidigare.
Jo, absolut.
Och Timfors tycker jag inte är orealistiskt överhuvudtaget. Jag ser inte varför man inte skulle kunna prova honom istället för att låta Oten resa i tre varv runt jordklotet för att spela två landskamper. Jag vet inte ens om han tycker att det är särskilt kul. Liksom.
Det går ju bevisligen att tacka nej till landslaget också. Och ändå vara välkommen tillbaka. Men så någonting är väl resan värd, om inte annat för att få en hembiljett betald för att hälsa på familjen kanske. Skulle kunna vara.
Absolut.
Ja, nej, men de har inlett, alla de spelare de lämnar har ju inlett säsongen väldigt fint, men det är ju svårt om man ska se till konkurrenterna. Du nämner Oten, men en Bergvall, visst, det är någon dag lägger han av också.
Jo, men som andra målvakt i landslaget tycker jag att det kan man lika gärna ha Timfors som Oten. Man kan ha Patrik Hedberg också, man kan ha, det finns många där som skulle kunna ta den platsen. Men jag ser inte varför Oten skulle vara så mycket mer självklar än vad de andra är liksom, egentligen.
Nej. Ja, jag ser för lite matcher med Neftianik för att ha koll på Tens nuvarande form.
Ja, nej, men jag tänker väl mest ur den synpunkten att alltså träningslandskamper i bandy överlag är rätt meningslösa, och jag vet inte hur meningslöst är det inte då att låta Oten som sagt vara resa. Okej, tre varv runt jordklotet, det är mycket en överdrift, men han får åka långt i alla fall.
Ja, ja, så är det ju. Och just med menlösheten med de här träningsmatcherna kan jag ju kanske också hålla med dig om till viss del. Mm. Men nu är ju inte jag så intresserad utav landslagsbandyn förutom när det vankas typ VM-final. Det kan man ju tycka vad man vill om, men det är rätt mycket transportsträcka alltihop, känns det som.
Mm.
Det är inte samma nerv riktigt. Nej, nej,
nej, nej, nej. Nu skakar jag på huvudet här och tror att folk som lyssnar ska se det. Det är lite, ja.
Nej,
kan vi berätta det, att vi har valt att podda och samtidigt titta på varandra för första gången.
Ja. Det är någonting nytt.
Ja.
Ja. Sen att du sitter och blundar för du inte vill se det du ser kanske, det är en annan femma. Men...
Vad syns det?
Nej, men det är ju ett litet nytt grepp vi tar här i alla fall.
Ja,
oj, 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 förändringens vindar blåser. Vi tittar på varandra för en gångs skull här. Ja, men du, som sagt, vi har ju sagt att vi inte ska ha en speciellt långrandig podd den här gången, utan ha det relativt kort och koncist. Mm. Så jag tänker mig att vi går över till något form av slutligt moment och återupplivar det gamla segmentet. Inte veckans Micke Arvid, men vi får säga periodens Micke Arvid och stolpe ut.
Ja.
Det vill säga plocka ut någonting positivt som har hänt sen vi spelade in en podd senast. Och någonting negativt på något sätt.
Ja.
Hiss och diss, topp och botten.
Mm.
För att ytterligare förtydliga då, va?
Ja.
Och du får börja.
Ja, stolpe ut, den känns ju ganska given faktiskt, med fredagens match i färskt minne.
Mm.
Personligen, nu pratar jag ur rent personligt perspektiv, så var jag förvisso tacksam för detta som inträffade strax före avslag mellan Villa och Hammarby, eftersom jag hade bråttom ner till Lidköping från Stockholm och bland annat skulle släppa av min syster hemma hos föräldrarna och sen innan jag kunde åka till arenan. Jag tänker på frieriet. Så utan det där frieriet så hade jag missat sannolikt första 2 minuterna av matchen.
Ja.
Nu kom frieriet så pass läget för mig då, så att jag kunde se hela matchen.
Så det var inte bara hon som sa ja, även du skrek ja när du insåg vad som hade hänt.
Så kan man säga. Ja. Men det var ju innan jag hade hört mig för och fick veta vad folk på läktaren i allmänhet tyckte om det hela. Det var lite som att, ja, vad ska man säga? Det är som om en drag racing bil skulle få motorstopp efter 50 meter ungefär. Så det var ungefär den beskrivningen jag möttes av från folk. När de liksom hade först den här inofficiella villahymnen som någon snygg kille har skrivit. Och sen, spelarnas ankomst på isen, och så man taggar upp och klacken sjunger. Och man väntar på avslag och man är taggad och man känner att det är fredag kväll, 4000, Hammarby på besök, nu jävlar, nu kör vi. Och då, så släcks hela hallen ner och så är det någon tomte som ska fria till sin flickvän.
Det kunde de ju tagit en timeout och ägnat sig åt istället.
Ungefär.
Ja.
Eller halvtiden, halvtidspausen, jag vet inte.
Men jag som inte var på plats, hon sa ja eller...
Jag tror det, ja.
Ja, det var.
Absolut.
Det hade ju varit en annars ytterligare dimension på stämningsdödare om det inte hade varit så.
Exakt.
Ja. Man måste nog vara rätt säker på sin sak, känns det spontant när du gör en sån
grej. Om du ska göra en sån grej, ja.
Ja,
precis. Mm.
Mm. Mm.
Inte direkt riskminimering. Ja.
Men detta var alltså...
Det var stolpe ut.
Ja, okej. Okay.
Och Micke Arvid, det alltså ska alltså då föreställa någonting positivt.
Ja, Såvida inte du, ja, såvida inte du har en annan syn på Micke Arvid rent generellt.
Nej.
Som du kan med och yttra i en villapodd.
Nej, men jag hoppas att han mår som tabellen förtjänar.
Ja.
För det är såna grejer jag förknippar med Micke Arvid utöver snygga solomål. Men ja, det måste ju vara helt enkelt tabellplaceringen tycker jag. Mm. Det är rätt mycket Micke Arvid över den.
Det kan ju vara villig att hålla med om.
Ja.
Absolut.
Ja, det känns betydligt mycket mer Micke Arvid så här långt i den här säsongen än vad det gjorde vid den här tidpunkten under förra säsongen.
Amen.
Mm. Har du något övrigt att tillägga?
Jag tänkte dra min Micke Arvid. Ja. Som också då får knytas an just lite till Micke Arvid. För det som jag ser som positiva, det är ju, han är ut ur garderoben. Esplund, han kom in i det tidigt. Det är svårt att blunda för det faktum att han har varit oerhört, han varit oerhört bra.
Verkligen, verkligen.
Och det är en rätt stor scenförändring kontra det man såg på försäsongen till, ja, egentligen premiären mot Sirius. Och sen så hur han var mot Västerås, så var han ju så där löjligt övertaggad och for ju omkring som någon form av Duracell-kanin fram och tillbaka och skulle bara... Det var nästan så att han tog ett extra varv för att lura upp en gammal lagkamrat på läktaren en gång till, bara för att han var så sugen på det. Han har ju fått en egen låt. Det är ju det här fenomenet att de lite profilstarka spelarna i Villa har ju sin egen mållåt. Det finns ju Bryngelssons Björn Rosenström-låt går ju att diskutera för all del. Men Esplund har ju fått den här I am the one and only.
Ja.
Och ungefär när han gör sitt första mål mot i Västerås där i hemmapremiären och den låten går igång och allt med vad den matchen har varit och hur det har sett ut. Det var lite gåshud, får jag erkänna.
Det var det.
Den kändes väldigt rätt i det sammanhanget just då. Sett till hur överlägsen han var då. Mm. Men det har han ju fortsatt på det spåret. Och så att, någon hittade ju nyckeln till den garderoben i alla fall. För ute är nu den, tycker jag. Definitivt.
Ja, men det var nog, det var skönt. Det var någon som tog fasta på det där. Han sa att på upptaktsträffen att jag tänker för mycket och då blir det inte bra. Och då Sixtensson och Muren tog ett extra möte och hur får vi Esplund att sluta tänka? Jo, vi sätter honom på rätt kant istället.
Det är genidrag.
Ja.
Ja, verkligen. Mm. Ja, men ska jag få gå lite mot det negativa då och ha något som är stolpe ut? Så har jag liksom funderat lite fram och tillbaka om det är någon spelare eller så. Men jag tror det som jag har haft mest problem med och tyckte har varit mest negativt den här säsongen är att vissa av matcherna då, framförallt de på bortaplan, har inte haft möjlighet att se på plats. Men fantastiskt nu när man kan streama, oavsett om produktionerna som sagt kan vara lite upp och ner beroende på vem det är som ansvarar för och så. Ja. Men... problemet är också när du har en privat kalender som inte riktigt synkar alltid med att kunna se en match live utan måste se dem i efterhand.
Mm.
De situationerna har inte riktigt funnits tidigare. Det är ju ett lyxproblem att ens kunna göra det.
Ja.
Problemet är om du inte vill veta resultatet innan.
Ja.
Då är man ju visserligen glad att vi följer sporten bandy och kanske inte Premier League eller någonting sådant. Då är det rätt svårt att undgå.
Ja.
Men man får ju hålla sig undan Facebook, Twitter, all form av mobiltelefonhantering i stort sett.
Ja.
Tills dess att du ser matchen.
Mm.
Det har varit lite lurigt. Särskilt när det var nämligen, jag tror det var, vilken match var det? Jo, det var Sandviken-matchen, för den hade, ja, taskig timing, kunde inte se den live. Och så gick jag in dagen efter, tjejen fick gå in på datorn för att inte bandypuls rubriker skulle avslöja hur det har gått. Ja. Total tystnadsplikt utlovas.
Ja.
Och de lägger upp fel match. Så jag ser VSK Broberg istället. Och så hör jag av mig då, måste ju kontakta bandypuls och då vänder jag mig till Kristoffer Miljon.
Ja.
Via Twitter, så på något sätt sitter med lite så där halvsuddiga ögon så att jag inte ska se någonting annat.
Ja.
Och vi har en dialog så skriver att det är fel match och han löser det. Och hur serviceinriktad som helst, som de alltid är. Ja. Och så skriver även det att jag vill inte veta resultatet, så det är lite svårt att gå in på bandypuls hemsida och så vidare.
Ja. Ja.
Och så han löser det och nu ligger sidan upp och allt är bra och frid och fröjd och jag önskar han en trevlig helg. Och han svarar, ja det tror jag säkert att du har får också. Då hade inte jag hunnit se hela matchen.
Okay. Ja.
Så att... den känslan, stolpe ut.
Okay.
Stolpe ut.
Ja.
Så nu får jag börja se matcher på
det
plats.
Det var verkligen ett lyxproblem.
Ja, det är ett lyxproblem, men ack ett problem.
Ja.
Ja, så kan det vara. Mm. Du, David, har du något mer att tillägga?
Jag är för jävla pissnödig.
Då tackar vi för den informationen. Ja. Men också kanske då läge att bryta.
Ja, jag tror det.
Ska vi vara en papegoja igen och köra den här svenska fansvändan och förklara återigen att det ligger ju inte uppe några matchartiklar. Det finns en anledning, vi ser inte att vi hinner med det. Vi söker fortfarande efter någon eller några som är intresserade av att skriva på sidan. Verkligen. Så är ni intresserade, om det är så att ni vill bara testa på det och skriva för en match. Och vi vill ju inte att sidan ska dö ut.
Nej.
Nej,
absolut inte.
Så hör av er till oss. Jag tror att ni får tag på oss på ett eller annat sätt. Om inte annat genom svenska fans eller på Twitter eller dylikt.
Ja.
Hojta till. Vi vill ha er.
Mm.
Mm. Du, ska vi säga att vi nöjer oss där?
Vi får göra det.
Ja. Mm. Du får gå och göra det du behöver göra. Jag önskar dig lycka till. Och så hörs vi någon gång framöver, du.
Det gör vi.
Mm. Ha det gott. Hej, hej.
Hej.